Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Uppståndelsens vittnen, det är tema för denna söndagen i kyrkoåret. Första söndagen efter påsk. I tiden efter sin uppståndelse visade Jesus sig för sina lärjungar vid flera olika tillfällen. Han kom till dem när de hade stängt in sig bakom låsta dörrar. Han visade dem såren efter naglarna på sin kropp. Han lät dem känna vid dessa sår. Han talade med sina lärjungar om uppståndelsen, att han var uppstånden, sannerligen. Och han lät dem vara vittnen till att han var uppstånden från de döda. Han visade sig också för många andra människor. I 40 dagar efter sin uppståndelse från de döda vandrade Jesus bland människor och talade om Guds rike. Men när dessa 40 dagar var gått, så står det i första kapitlet i Apostlagärningarna, så lyftes han upp mot himlen inför lärjungarnas ögon och döljdes av ett moln. När de stod och tittade upp mot himlen där Jesus blivit upptagen, så vittnade två änglar om att Jesus skulle komma igen på samma sätt som han hade farit upp till himlen. Lärjungarna, de hade fått leva flera år tillsammans med frälsaren. De hade kallats av honom från sina jordiska yrken till att vara hans vittnesbörd i världen. De hade vandrat tillsammans med honom under flera år. De hade fått sitta vid hans fötter och lyssna till hans undervisning om att han var den utlovade Messias som judarna väntade på. Han var frälsaren som skulle återlösa sitt folk. De hade fått höra hans gudomliga ord och de hade fått se hans fullkomliga gärningar. Han var den som var utlovad och som profeterna hade talat om. Jesus var Messias, Guds son. Flera hundra år före Jesu uppståndelse så vandrade en man vid namn Job på jorden. Ja, det var åtminstone flera hundra år före Jesus. Mest sannolikt så var det gott över 1000 år före Jesu tid. Kanske vid Abrahams tid och kanske ännu tidigare än Abraham. Jobs bok, den har placerats mellan Esters bok och Saltarens bok i Gamla testamentet. Troligen därför att man menat att den passar dit tidsmässigt. Det vill säga att Job skulle ha levt någon tid före David levde. Men eftersom det inte finns några säkra tidsangivningar och heller inga referenser till andra av Gamla testamentets böcker i Jobs bok, så är just Jobs bok bland vissa andra av Gamla testamentets böcker svår att placera. När blev den skrivet? Av berättelserna om hur Job levde med sin familj kan man ändå anta en rätt tidig datering. Som sagt, kanske även före Abrahams tid. Man kan säga att det är en kvalificerad gissning kring Abrahams tid, kanske ännu tidigare. Boken, den räknas till Gamla testamentets visdomslitteratur tillsammans med Ordspråksboken och Predikaren. Den har många litterära likheter med dessa två böcker och vissa bibelöversättare har därför menat att Salomo är författaren av Jobs bok, även om det inte går att fastställa med säkerhet, mest sannolikt inte. Mycket möjligt har det skrivits av någon annan och tidigare än Salomo och för oss okänd jordisk författare. Det vi vet med säkerhet är att den himmelske författaren, det är Gud Fader själv. Det vet vi. Och vi vet att denna bok har bevarats för oss att läsa som alla andra böcker i den heliga skrift. Genom århundraden så har Jobs bok tjänat som en mycket viktig bok för de kristna i sin undervisning om hur Gud handlar med sina kära barn. I första kapitlet i Jobs bok så berättar Gud om Job. Gud berättar: ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Gud, han hade välsignat Job stort med 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar, 500 åsninnor, dessutom tjänare i stor mängd. Vilken bonde här i trakten har så många djur? Han var storbonde, ordentlig storbonde. Det står att han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Han var alltså en mycket rik man med en stor familj och med ett stort husfolk, stort tjänarskap. Gud, han hade välsignat honom stort, denne Job. Så en dag trädde djävulen fram inför Gud och började hacka på Job. Han påstod inför Gud att Job endast fruktade Gud eftersom Gud hade välsignat honom så rikt och beskyddat hans hus och allt vad han ägde. Det var bara därför han fruktade Gud. Han utmanade Gud. Djävulen utmanade Gud att ta ifrån honom allt han ägde. Då skulle Job säkert förbanna Gud rakt i ansiktet, menade djävulen. Herren Gud lade allt vad Job ägde i Satans händer, men han fick inte röra vid Job själv. Och resultatet, det var att allt det som Job ägde, det togs ifrån honom. Alla hans djur och husfolk rövades bort eller dödades, och alla hans barn dog på en och samma dag. Job gick från att vara den rikaste mannen i hela Österlandet till att ha ingenting. Absolut ingenting. Men ännu så spottade han inte Gud. Han led tålmodigt än så länge. Djävulen, han fick ännu en gång lov av Gud att plåga Job. Denna gången genom att plåga honom fysiskt, hans kött och hans ben. Herren Gud gav Job i djävulens hand med den begränsning att han skulle skona hans liv. Det står då i Jobs bok att åklagaren, som han kallas där, åklagaren gick bort från Herrens ansikte och slog Job med svåra bölder från fotsulan ända till hjässan, från fot till huvud. Job tog då en lerskärva att skrapa sig med, där han satt mitt i askan, står det. När hans hustru försökte fresta honom att förbanna Gud, så svarade Job henne: du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda? Och det står att under allt detta syndade inte Job med sina läppar. Än så länge förbannar inte Job sin Gud, utan han lider tålmodigt under det som drabbar honom. Men så äntrar 3 av Jobs vänner arenan, och de kommer där i Satans redskap. De äntrar arenan, de kommer inför Job. Och där slutar också Jobs tålamod med sitt lidande. Kapitel 3 och framåt i Jobs bok, det vittnar om en mer och mer lidande otålmodig och desperat Job som försöker försvara sig mot sina vänners falska anklagelser att hans lidande måste vara resultat av någon särskilt svår synd. Job vänder sig också mer och mer mot Gud och begär svar från honom varför han måste lida. Han lider inte längre tålmodigt, utan han beklagar sig och han anklagar Gud. Han blir till sist egenrättfärdig och han frågar vad han har gjort som förtjänar ett sådant lidande. Underförstått, han var ju från början en from man. Varför har det här drabbat mig? Här har vi kärnan i Guds undervisning i Jobs bok. Job, han var from och gudfruktig, men det står ingenstans att han var syndfri. Han var en syndig människa, precis som alla andra människor. Han står alltså inte på samma nivå som Gud eller över Gud, utan Gud är i himmelen och Job är på jorden tillsammans med alla andra syndiga människor. Han har ingen rätt att ifrågasätta Gud om hans vägar. Han kan inte kräva svar från Gud varför han handlar med honom som han gör. Gud irättesätter honom och frågar honom vem han tror han är som anklagar Gud för det onda och för Guds vägar. Jag är Gud, du är människa, säger Gud till Job. Gud behöver inte alls förklara varför han handlar som han gör. Han gör som han själv vill med sin skapning och allt levande. Allt är i Herrens händer. Och det är mitt i allt det här lidande och anklagande där han säger att Gud har gjort honom orätt och att Gud förföljer honom som Job mitt i allt yttrar dessa ord i de här verserna som är denna söndagens gammaltestamentliga predikotext. Och det är verserna 25 till och med 27 i kapitel 19. Och vi ska läsa dem här igen och då läser jag från den här nya översättningen från Folkbibeln 2015. Det jag läste här tidigare var från den äldre översättningen. Det finns en liten skillnad, inte så mycket. Job säger: men jag vet att min återlösare lever, att han till sist ska träda fram över stoftet. När sedan min sargade hud är borta, ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon, inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. I sitt lidande, där han är i färd med att ge fullständigt upp, att tappa modet helt och hållet, så har han ändå en enda tröst och ett enda säkert hopp. Och det är att hans återlösare lever och att han efter sin död ska stå upp till den härlighet där han får skåda Gud i fullkomlighet och i evighet. Det här är han säker på. Han säger: jag vet att min återlösare lever, säger han. Så Satan, han lyckades inte med Job. Satan får alltså inte Job att förkasta Gud helt och hållet. Job förkastar inte Gud. Han klagar på Gud, men han förkastar inte Gud. Hans vänner klarar inte av att bryta honom helt ner så att inget hopp finns kvar. Trots all motgång som Job möter i sitt liv, så står detta klart för den lidande Job: även om jag inget kvar har här på jorden, inte ens en fungerande kropp, så vet jag detta. Min återlösare lever. En återlösare Det är en som går in i någon annan ställe och köper ut det som den är skyldig. Han löser ut det vad en återlösare gör. Och det är precis vad Jesus gjorde då han återlöste oss på korset. Det är han som är återlösaren. Job, han vittnar om den uppståndne frälsaren över 1000 år i förväg. Och märk er att han säger inte att han ska leva, min återlösare ska leva, utan han säger han lever. Återlösaren lever nu. När Job säger det, då lever återlösaren. Ja, eftersom Jesus, Guds son, är av evighet, så vet vi att han levde också då. På den tiden då Job levde, då levde också Jesus. Då levde sonen. Och han lever efter sin uppståndelse som den levande frälsaren, Guds utlovade son, Messias. Job, han säger att återlösaren till sist ska träda fram över stoftet. Helt till slut, alltså. Till sist, när allt är förbi, när detta jordelivet är över och Job ligger i graven, ska återlösaren träda fram över graven. Han som löste in alla människor och betalade priset för hela världens syndaskuld med sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Han ska aldrig mer i evighet dö. Vi människor, vi ska alla dö, förr eller senare. Vi kan inte räkna ut tiden för när vår tid här på jorden är ute. Det kan vara idag, det kan vara imorgon, det kan vara nästa år, det kan vara om flera år. Och när vi går i döden, då får vi precis som vi förtjänar. Döden är syndens lön. Vi är alla syndare. Vi har alla syndat mot Gud Fader och mot hans vilja. Precis som Job så brister våra tålamod till sist. Och vi vågar oss att ifrågasätta Gud och hans vägar med oss. Varför gör du så här mot oss, Gud? Vi glömmer alldeles för ofta att vi endast är stoft och att han inte behöver ge oss något svar på våra frågor. Han är Gud, vi är människa. Han är skaparen, vi är de skapade. Han är fullkomlig, vi är syndiga och bristfälliga. Han är allvetande, vi vet ingenting. Han lever evigt i himmelen. Vi lever förgängliga liv här på jorden. Det är viktigt att komma ihåg att Gud, han låter lidande drabba oss människor. Och ofta utan att han ger oss något gott svar på varför han låter det drabba oss. Vi vet från andra bibelställen att Gud alltid handlar med oss i kärlek. Och att allt han gör med oss, gör han för att dra oss närmare till sig. Han har ett syfte med att skicka lidande i våra liv. Han låter oss lida mer. Han låter oss inte lida mer än vi kan bära. Och han driver oss aldrig så långt att vi inte har något annat val än att synda. Det finns alltid en utväg på prövningen och lidandet. Även om vi har lätt för att ge upp och förgå i vår synd. Gud, han är aldrig orsak till vår synd. Han vill inte synd och han vill inte att vi ska synda. Ändå leder många av de prövningar och det lidande som Gud sänder vår väg till att vi syndar. Men då kan vi inte komma inför Gud och anklaga honom. Han är Gud, vi är människa. Gud frestar ingen, men han tillåter lidande. Och han tillåter djävulen att härja på jorden en begränsad tid och med begränsad makt. Detta är viktigt. Gud begränsar vad djävulen får göra med oss. Men han får göra någonting under en tid. Synd och nöd, olycka och död, det drabbar oss alla på olika sätt här i livet. Vi kan tycka det vara orättvist när det drabbar oss, och vi kan fråga Gud, varför drabbar det oss? Kanske ger han något svar här i livet, kanske ger han oss inte ett svar här i livet. Ibland kanske det ser ut som att några människor får antingen flera jordiska välsignelser eller de får utstå mer jordiskt lidande än andra människor. Det kan ibland se ut som att det är en orättvis fördelning av välsignelser och lidande bland människor. Varför? Gud måste inte ge oss ett svar. Ofta ger han oss inte ett svar. Gud, han uppmanar oss endast att vara tålmodiga mitt i allt lidande och förtrösta på honom mitt i all nöd. Även om man ibland kan se att en människas lidande var nödvändig för att bevara den människan i den frälsande tron, så är inte det så tydligt i Jobs bok. I Jobs bok visar bara Gud sin allmakt. Han visar att han är allsmäktig och han står över allt och alla, och han handlar efter sitt eget behag. Han härskar över alla, också över djävulen härskar han. Gud är i himmelen, vi är på jorden. Job, han har ett enda hopp. Men det enda hopp han har, det är ett säkert hopp. Han vet det. Hans återlösare lever. Och när han stänger sina ögon för sista gången och läggs i graven och hans sargade hud där borta, då ska han i sitt kött få skåda Gud. Då ska Job få uppstå i en förhärligad kropp som är utan sår och verk. Han ska få uppstå på den sista dagen då återlösaren kommer igen för att väcka alla upp ur gravarna. Då ska allas själar återförenas med de döda kropparna. Men kropparna ska inte ha några skador, inga brutna ben, inga blodiga sår, inga krossade kroppar. De ska vara förhärligade, de ska vara felfria. Och med dessa fullkomliga kroppar ska vi alla som har somnat in i förtröstan på återlösaren och hans frälsande verk, för oss få stå framför Gud själv och se honom med våra egna ögon. Vi får se honom med egna ögon. Vi kommer då inte längre behöva ögonvittnarnas vittnesbörd om den uppståndne frälsaren, eftersom vi kommer att få se honom själv så som han är, med egna ögon. Denna längtan hade Job, att få möta sin Herre och Gud i himmelen. Han längtade från djupet av sitt hjärta att få möta sin Herre. Det står på hebreiskan, han längtade från djupet av sina njurar. Det var en innerlig längtan som kom från det innersta hos Job att få möta sin Herre. Sådan längtan kan vi också ha. Vi får också ha den längtan. En säker längtan. Den längtan, det är som vår tro, den är säker. Vi vet att det blir så. Det är säkert. Vi delar det här samma säkra hoppet som Job. Vår återlösare lever. Och vi längtar att få möta honom tillsammans med Gud Fader i himmelen. när detta jordelivet är förbi. Kom, Herre Jesus. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.